Du lyssnar på Verkställande utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Idag med mig, Viktor Bartkron, med på länk Maggie Strömberg.
Hej! Och Thomas Nordenskjöld ser ut att sitta i studion.
Det gör jag.
Och idag ska vi bland annat prata om politiska skilsmässor.
Det är onsdag morgon när vi spelar in den här podden och det är ett snabbt rörligt nyhetsflöde. Vi räknar med att få ett krispaket, kanske redan idag, eller hur Maggie?
Ja, men mycket här på morgonen tyder väl på att de kommer vara överens om den där extra ändringsbudgeten som de sitter och förhandlar nu, regeringen och samarbetspartierna. Antingen idag eller imorgon tror vi väl att den kommer.
Och därför ska vi kanske inte gå in på några jättenoga detaljer i just vad vi tror att det paketet innehåller. Men låt oss börja i en annan ände. Det har kommit skuggbudgetar i veckan. Skuggbudgetar som kanske har varit mer i skugga än skuggbudgetar någonsin har varit. Vi pratar alltså om oppositionens alternativa förslag till vår budgetar helt enkelt. Maggie, är det någonting i den djupa skuggan som har stuckit ut för dig?
Ja, men alla har ju kommit utom Vänsterpartiet som kommer imorgon. Det har handlat väldigt mycket om det här med omsättningsstöd till näringslivet som ju är den liksom, stora ekonomiska debatten just nu. Kristdemokraterna ville också ge stöd till civilsamhället som ju känns väldigt kristdemokratiskt. Och sen Moderaterna hade pressträff här på morgonen och vill bland annat satsa 6 miljarder kronor på testning. Dessutom vill de, som de också skrev
alltså
på DN...
testning som i coronatestning då, inte bara en allmän testning då. Kanske.
Inte högskoleprovet eller vad heter det, nationella prov, utan testa corona med både då smitta och antikroppar för att de menar att det är liksom nödvändigt för att komma vidare. Detta ingår också i Moderaternas idé om att vi nu måste ha en exit-strategi. Har ni lyssnat på det här?
Ja, nej, men jag har följt de här, några av dem i alla fall, och jag tycker man slås av det i veckan här när man tittar på de här presskonferenserna, att det finns en ganska tydlig skillnad mellan höger och vänster, och att det är en påminnelse om att vi har en högermajoritet i Sveriges riksdag som vill ge mer pengar till företagen, medan vi har en vänster som håller emot.
En högermajoritet som dock liksom är fullständigt uppbunden nu i januariavtalet. Idag på morgonen har ju också finansutskottet haft möte om de här utskottsinitiativen om omsättningsstöden, och det bordlades ju till Ulf Kristerssons stora missnöje.
Högermajoritet eller inte, så är det ju fortfarande en liten, ska vi säga, blocköverskridande minoritet som sitter i förarsätet för politiken i det här landet. Det är då fortfarande januaripartierna, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som sitter där och ska staka ut vägen framåt för Sverige. Thomas, förhandlingarna har ju varit intensiva under ganska lång tid nu sen coronakrisen inleddes för 1,5 månad sedan. Hur går det? Hur är liksom stämningen i förhandlingsrummen? Hur utvecklar den sig?
Nej, men det har varit tuffare den här vändan förhandlingar än vid tidigare krispaket enligt de jag har pratat
alltså
med.
Tidigare än, alltså som för en månad sedan?
Ja, precis, som för en månad sedan eller några veckor sedan. Och stämningen är sämre. Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare, var ute och kommenterade här tidigare veckan att man inte pausar trängselskatten, och det var en ganska dräpande kommentar om att Stefan Löfven tvingar lärare och sjuksköterskor att åka kollektivt och därmed sannolikt blir smittade. Så att det var väl ett uttryck för att stämningen är ganska dålig. Jag skulle säga att det liksom har varit en känsla här när man pratar runt att det saker har verkligen ställts på sin spets. Att det är, och framförallt om man pratar med Centerpartiet och Centerpartisterna och Liberalerna, så är det nu det avgörs. Och de ser som sin roll att verkligen se till att undvika en utslagning av tusentals svenska företag.
Ja, vi ska återkomma lite till liksom januariavtalets framtid där. Men Maggie, vem... Alltså, ska vi försöka liksom slå fast här nu? Vem är det som driver vad? Det kan ju vara intressant att veta även om man har krispaketet i sin hand. Vilka ingångar är det som sticker ut här i de förhandlingar som förs?
Ja, men Centerpartiet och Liberalerna driver ju väldigt mycket det här som även då Svenskt Näringsliv och Moderaterna är ute med. Alltså stöd till företag som tappar mycket i omsättning. Och då tittar man på modeller som har varit i Danmark och som har varit i Norge, där man ger större stöd än vad man gör i Sverige. Miljöpartiet håller på med olika gröna ingångar. De har pratat, vad är DN idag, pratat om mer stöd till kollektivtrafiken, alltså riktat stöd till regionernas kollektivtrafik som ju förlorar jättemycket pengar nu när ingen åker, och bussarna i Stockholm kan man ju i princip åka gratis, för det är, man får ju inte liksom checka av sina biljetter vid busschauffören längre. Det vet jag att deras regionala politiker har drivit på jättemycket för. De ville också ha gröna lånegarantier till olika investeringar som rör klimat och miljö. Sossarna, Thomas, jag tror du har bättre koll på dem än vad jag har.
Ja, men Socialdemokraterna, enligt mina källor, har ju fört in frågan om A-kassan i de här förhandlingarna. Då medan Centerpartiet och Liberalerna har slagits hårt för mer pengar, direktstöd till företagen, har Socialdemokraterna då, som, man har ju redan tidigare höjt A-kassan de första 100 dagarna, men man har dem i de här förhandlingarna, enligt vad jag fått höra, då fört in frågan om att A-kassenivån ska höjas även efter de första 100 dagarna. Jag tänkte på det, alltså det är ju, januaripartierna har ju å sin sida utsatts för ett hårt tryck av Svenskt Näringsliv som lite har gjort en comeback i de här, ja, men i den offentliga debatten här skulle man kunna säga. De har varit ganska osynliga under 10 år, medans LO har å sin sida tryckt på Socialdemokraterna. Och man skulle kunna, alltså värt att notera här tycker jag då, är att mitt i allt detta så har Johan Jakobsson, som har ett förflutet i Liberalerna som partisekreterare under Lars Leijonborg och är nära Nyamko Sabuni och Mats Persson, som ju är ekonomisk...
Var väl inblandad i att få Sabuni vald till partiledare till och med?
Ja, men precis. Och är liksom, ja, för de som inte känner till Johan Jakobsson, så är han en av, ja, men skulle jag säga, en av Sveriges skickligare lobbyister. Nu har han mitt i detta klivit in som ny kommunikationschef i Svenskt Näringsliv, vilket är en väldigt central och viktig post av tradition. Så att han har, kan man ju säga då, genom sin nära relation till Nyamko Sabuni och Mats Persson, en direkt, ja, han sitter inte med vid förhandlingsbordet, men han har en direkt access till ett av januaripartierna väldigt uppenbart.
Så vi har någon form av, lite grann känslan att det är Svenskt Näringsliv och LO som sitter vid förhandlingsbordet genom ombud.
Ja, men lite så. Det blir lite roligt nästan när LO går ut och säger att nu kräver vi att man höjer A-kassan efter de första 100 dagarna. Och sen så en kvart senare så sitter Magdalena Andersson vid förhandlingsbordet och säger nu höjer vi A-kassan efter de första 100 dagarna. Och man anar att de båda som sitter i samma verkställande utskott, för övrigt också ett verkställande utskott i Socialdemokraterna, kan ha pratat ihop sig. Så att precis så.
Det, men det är ju intressant också att LO, alltså som du säger, Svenskt Näringsliv har ju synt mer än vad de har gjort på oerhört länge, trots att liksom det har varit debatt om vinst i välfärden och allt möjligt där de borde ha kunnat ta mycket mer position. Men LO ska ju byta ordförande nu mitt i allt det här. Det blir ju jätteintressant att se vad som händer med det. Och hur det påverkar debatten.
Ja, men hur påverkar det krishanteringen, tänker jag? Det här känns ändå lite ovanligt att vi har den här typen av regeringsförhandlingar i skarpt läge. Ska inte regeringen vara företrädare någon form av allmänintresse mot särintressen, eller var det bara någon fake news från Reinfeldt och Borg? Hur funkar det? Tar det sig framåt? Är det produktivt? Vad är känslan, Thomas?
Ja, men det är väl kanske så ändå att den här typen av stora krispaket, när vi nu pratar om ett nytt stort jätteräddningspaket, där man dessutom då pratar om att staten eventuellt kan gå in och ta över, ja, få ett ägande i krisande företag, det är någonting som har drivits på från vänster och även från Socialdemokraterna. Den typen av åtgärder kräver nog ändå någon form av handslag mellan arbetsmarknadens parter och involverar Svenskt Näringsliv. Så att de där sitter, om än via ombud vid förhandlingsbordet, är kanske inte nödvändigtvis av ondom, tänker jag.
Även Vänsterpartiet har ju gjort lite comeback, får man säga. Det gick ju bra för dem redan innan, men jag tänker Jonas Sjöstedt har ju varit oerhört hård och tagit position som liksom näringslivets, alltså den kritiska rösten mot näringslivet. Han sa ju i en intervju hos oss förra veckan att allt det här är en fräck kampanj från Svenskt Näringsliv och tycker att ägarna själva ska gå in och ta förluster. När Miljöpartiet liksom andades att det vore bra om företag byggde upp egna buffertar, så blev de ju liksom helt flängda på ledarsidorna. Ja, Vänsterpartiet är ju ganska ensamt eftersom sossarna faktiskt är ganska tysta nu.
Ja, nej men precis, så är det. Själva hävdar de nog att den liksom bilden man får om man pratar med ledande företrädare från Finansdepartementet eller regeringen är väl att de hela tiden har suttit och förberett detta omsättningsstöd som Moderaterna sen kommer ta åt sig äran åt, eller eventuellt Centerpartiet och Liberalerna, men att det är väldigt komplicerat och så. Men jag tycker så här, det i alla fall om man ska tro Liberalerna och Centerpartisterna, så säger de att det hade inte blivit något stort nytt räddningspaket till företagen om inte de hade suttit och budgetförhandlat. Och vad ska vi säga om det?
På vissa sätt, om vi bortser från det här med LO versus Svenskt Näringsliv, så påminner ju Socialdemokraternas inställning i det här ganska mycket om Socialdemokraternas inställning till väldigt mycket annat på senare år, nämligen att man vill helst stå mitt i rummet och lyssna på allas förslag och sen utarbeta någon form av kompromiss i mitten som man sen tutar vidare med i regeringsställning. Lyssnar man på Stefan Löfven så är det ju hela tiden det han säger. Vi avfärdar ingenting, men alla kan inte få allt. Men vad vill du? Nej, då blir det mycket vagare. Så på så vis så står man väl precis där man vill stå och kryssar fram mellan åsikterna. Mm.
Jag tycker ändå att det finns något mysigt, nostalgiskt i läget nu när folk liksom pratar. Jag tänkte på det förra veckan när Jonas Sjöstedt var ute och sa att de här omsättningsstöden, det är liksom att ta sjuksköterskor och industriarbetares pengar och ge till de rika ägarna. Medan Ulf Kristersson var ute och sa att det här är ju företagens pengar. Det är ju företagen som har betalt in de här skatterna. Skatt på vinst och skatt på lön som liksom egentligen tillhör företagen, och nu bör staten ge tillbaka dem. Alltså den här liksom, det är ju ändå det här som är grunden för politik. Liksom synen på skatt och på kapital och på arbete, och det var så länge sedan vi gjorde det. Ja, det där vi har sagt förr, men det är ju roliga tider.
Ja, men precis, och det är också när man pratar med flera ledande företrädare Liberalerna som menar att det har blivit så otroligt tydligt, hävdar de, att det finns en i grunden olika syn på företagande och på näringsliv, och att det är det som har det är det som den här striden då, som då de beskriver det, en avgörande strid för att rädda svenskt näringsliv. Men det är det vi har sett där. Sen tror jag också att de här förhandlingarna som nu har varit mer då intensivare och tuffare, att de kan också ha komplicerats av det faktum att Liberalerna ligger på 2,7% i opinionen och är väldigt pressade.
Ja, men precis. Alltså, man säger ju, det sägs ofta från ledarsidor, från oss, från partier, att januariavtalet är liksom lite överspelat i med det här. Att det kommer vara helt andra frågor som dominerar, som kräver stora pengar, politisk energi. Men hur ser egentligen partierna själva på det där? Alltså, vad hör du, Thomas, när man pratar om vad händer i höst? Vad händer nästa vår? Hur påverkar det här förutsättningarna för det projekt som pågick?
Ja, nej, men jag fick lite aha-upplevelse här i veckan när jag pratade runt med företrädare i januaripartierna, och det är ganska tydligt, tycker jag, att man gör olika analys av framtiden för januariavtalet och januarisamarbetet i de respektive partierna. Inom Liberalerna, där det är en väldigt stor oro och frustration över läget för partiet, så är det en stark uppfattning att januariavtalet är överspelat och måste omförhandlas. Antingen som en hög företrädare i partiet sa till mig, ja, men antingen så skapar vi ett nytt avtal, en ny politik som vi hänger upp det samarbetet på, ja, eller så har vi nog inget samarbete här om något halvår. Och det där tycker jag att, nu ska man klart för sig att de ledande företrädarna i Liberalerna idag har ju aldrig egentligen varit för det samarbetet.
Nej, de har varit emot januariavtalet hela tiden.
Men det är ändå så att det är liksom, jag hoppade till lite, för det är ändå, de har ju sagt att det här ska respekteras. Nu pratar man mycket mer direkt om att det här samarbetet kan få ett ganska tvärt slut.
Men vad tänker de sig för alternativ då, undrar man ju. Vad tänker de ska hända om avtalet inte håller?
Ja, nej, men alltså jag tror att det de tänker sig är väl att då kommer Ulf Kristersson att få ta över detta. Och att man, ja, men då blir det väl det som den nuvarande partiledningen Liberalerna ville från början, att Liberalerna ska, eller att Ulf Kristersson och Moderaterna ska styra. Men där är vi tillbaka till den här grundläggande matematiken, att det kan, så att det är inte, nej, jag tror inte att de vet nog inte det, ärligt talat.
Men, för man tänker ju mitt i en kris bara, men nu ska vi byta statsminister. Ja. Det låter ju liksom... Men en annan sak man undrar är Liberalerna idag eniga? Tycker toppen i Liberalerna likadant, eller har de hunnit splittras under den här tiden? Det har ju ändå gått ett år.
De har nog varit splittrade hela tiden och är de det fortsatt, tror jag. Men något som har hänt som jag tycker man kan notera här, det är ju att det här som vi har pratat om det tidigare i den här podden, men det är ju ett ämne som förtjänar att komma tillbaka till. Men det är ju hela den här SD-frågan som ju var det som fick de här fyra partierna som står väldigt långt ifrån den ekonomiska politiken att gå samman. Men att isolera, viljan att isolera SD var det som förde dem samman. Den aspekten känns mindre viktig idag om du frågar en del, och framförallt kanske då inom Liberalerna, medan ekonomin är helt central och då synen på företagen och så. Och där står ju Liberalerna och Centerpartiet väldigt mycket närmare Moderaterna, så att de tycker att det har blivit en påminnelse. Det är liksom att de är i fel läger, så att säga. Men att Liberalerna skulle vara eniga i detta, det, så är det ju såklart inte, utan de är fortfarande djupt splittrade som de brukar vara.
Precis, som de alltid har varit och alltid kommer att bli. Ja,
men... Nej, men det säger väl också något om liksom hur konstruerat det här samarbetet är, att man liksom, man tänker sig så här, men vi sätter de här punkterna i ett papper och sen så gör vi det här, så tror man att världen ska se likadan ut efter 4 år. Men vilken mandatperiod var så lugn senast att man kunde göra en sån sak?
Ja, men verkligen.
Man undrar ju om det här kommer liksom avskräcka liknande typer av samarbeten framöver.
Ja, men alltså jag tycker det är intressant också om man tittar då på vad de andra då, nu har vi pratat om Liberalerna, men inom även Socialdemokraterna, när man pratar med ledande företrädare där, så då beskriver de hur januariavtalet har blivit ganska apart, och de säger att vi inte är där ännu, och det säger väl alla att nu ska vi hantera den akuta krisen, men ganska snart här, jag tror redan den kommande månaden skulle januariavtalets öde kunna avgöras, för då efter det här krispaketet är klart, ja men då börjar ju här i maj, då ska man ju sätta stora delar av höstbudgeten, och där måste man ju då någonstans ta ställning till, ja, ska Socialdemokraterna kräva att man bockar av sin punkt där i januariavtalet med en familjevecka till exempel? Nej, men sannolikt inte. Och där någonstans kommer man tvingas till en omförhandling av det här avtalet. Värt att notera dock är också att Centerpartiet här skiljer ut sig, skulle jag säga, och vill nog inte omförhandla januariavtalet. Jag har pratat med en del tunga företrädare i partiet. Även Centerpartiet är ju splittrade, ska man säga, men de som är team Annie Lööf och stod på hennes sida när det partiet skulle ta ställning i regeringsfrågan, så menar ju de att det är väldigt viktigt och kanske viktigare än någonsin att hålla fast vid de här liberala reformerna. Jag såg att Svenska Dagbladet rapporterade nu på morgonen, Annie Reuterskiöld där skrev att reformeringen av Arbetsförmedlingen har återupptagits. Martin Ådahl, chefsekonomen där och chefsideologen inom Centerpartiet, hans stora projekt som ju delvis man trodde grusades där här tidigare,
ja, men
i höstas.
Det var ju jätteintressant, för jag såg också Martin Ådahl skrev ju det själv på Twitter, för alltså, det är nog 2 veckor sedan nu då han skrev så här, nu drar vi igång de här förhandlingarna igen. Och vi skrev ju för lite, jag kommer inte ihåg, vad är det, 5-6 veckor sedan att de var pausade, och det bekräftade ju både Eva Nordmark och Stefan Löfven för oss, så att det måste ju ha hänt något här. Centerpartiet måste ju ha ställt krav, och sen så kommer ju också direktiven till marknadshyresutredningen.
Ja, men det kan ju blivit en kabinettsfråga av detta helt enkelt. Det kanske är så det måste vara, att Centerpartiet ställer stenhårda krav. Och det är precis som du sa innan, Maggie, att det här är ju, visar ju hur svårt det kommer vara för de här januaripartierna att omförhandla detta. Även alliansregeringen då, som ju inte hade den här typen av avtal, men de hade sina valmanifest med väldigt tydligt upppunktade reformer. De hade jättesvårt. De klarade inte det, trots att verkligheten förändrades och väljarna ville ha annat än nya jobbskatteavdrag. Så hade man kommit överens om det, men då var man tvungen att göra det. Och sen gjorde man inte så mycket mer. Så att de här partierna då, 4 partierna, Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet, som har helt olika grundsyn, att de skulle lyckas omförhandla detta, ja, det återstår verkligen att se. Jag tror att det kommer vara jätteutmanande för dem.
Men kan man inte tänka sig någon form av folkpartistisk kompromiss då, att man hoppar av januariavtalet?
Men ändå stöder Löfven.
Nej, det behöver man ju inte. Det är det som är fina i matematiken. Att med Vänsterpartiet så har ju de kvarvarande januaripartierna 175 mandat, vilket är exakt vad man behöver. Däremot så måste de ju antingen ha med Vänsterpartiet i budgeten då, eller få Liberalerna stöd för det. Men alltså, Löfven har ju trasslats ur konstigare situationer, så det kanske slutar med att regeringen sitter kvar med 1 mandatsmarginal och lyckas få... Ja, men säg att Liberalerna hittar på något sätt att ändå rösta för budgeten för att de får någon viss specifik... Jag vet inte.
Eller att han styr bara på Moderaternas budget och är nöjd med det. Liksom.
Så kan det också vara. Det är väl en marginell skillnad för tiden.
Ja, men jag tycker man kan misstänka här att Liberalerna, att de är så sugna på att skrota eller verkar vara mer öppna för det än andra. Att skrota januariavtalet kan ju bero på att de har redan fått igenom sin viktigaste och dyraste reform, nämligen slopandet av värnskatten. Centerpartiet blev som bekant snu skruvade på sitt stora ekonomiska förslag, nämligen det här ingångsavdraget heter det, va? En arbetsgivaravgiftssänkning när
det vänsterkonservativa blocket, ja, drog i nödbromsen.
Men jag tror att man, alltså jag kan tänka mig att Socialdemokraterna här ändå är ganska ambivalenta, och det tycker jag man, de signalerna får man här när man pratar runt med ledande företrädare, att å ena sidan så är januariavtalet väldigt illa omtyckt internt, å andra sidan så är det det som ger dem makten, och ett samarbete, en budgetförhandling här utan ett januariavtal blir ju mycket mer osäkert, och det blir lättare för Liberalerna att bara säga tack och hej och gå därifrån, eller vad tror du, Viktor?
Ja, alltså saken är väl att Liberalerna inte har så mycket att förlora. Det är väl det som möjligen talar mest för att de skulle kunna göra något drastiskt. Att med, man kan säga att ja, väljarna kommer straffa den som hoppar av i en kris. Men vilka väljare? 2,8%.
Ja. Men Maggie, nu har vi inte nämnt Miljöpartiet som man tenderar att glömma bort här. Men vad tror du? Alltså, vad är deras inställning till januariavtalet? Skulle de, som ju också går jättedåligt i opinionen, vilja skrota det? Eller vad tror du?
Nej, men de har ju tyckt att det har varit ganska jobbigt med vissa punkter i januariavtalet. Alltså värnskatten till exempel nämner de ofta som de tycker är jobbig. Men jag tror liksom fortfarande att liksom partiledningen gör ändå analysen att regeringsmakten är så pass viktig. Och att man just nu i det här läget liksom ser också hur mycket man kan göra när man sitter på den makten. Även om man är en minoritetsregering. Sen ser man ju i det här, liksom, Miljöpartiet har inte haft några stora segrar hittills i de här krispaketen som har kommit. Det är väl höjningen av golvet i A-kassan som de har drivit liksom, länge. Och som vissa sossar typ tycker är någon slags medborgarlön. Men de tänker ju sig att det ska komma. De ser ju det som en seger bara att Magdalena Andersson står och säger att det ska komma gröna, alltså de här framtidsinvesteringarna som hon ska spara pengar till, som hon pratar om hela tiden, de ska vara gröna. Det tycker liksom Miljöpartiet. De ser ju ändå en chans att liksom kanske driva igenom sina höghastighetståg nu. Och
ja, när man ändå har släppt på budgetramverket.
När pengarna liksom bara rinner ur händerna. Alltså. Exakt.
Mm. Vi får se helt enkelt. Vi får anledning att återkomma till det här både 1, 2 och kanske 15 gånger redan innan hösten.
Nästa punkt på dagordningen, Viktor. Övriga frågor. Har du något där?
Jo, men vi har en hel del där tycker jag. Allt är inte corona och det här är faktiskt inte alls corona. Så här, hur gör du om du verkligen inte vill ha uppmärksamhet för en fråga? Ja, du släpper den sent en fredag mitt i coronakrisen. Så gjorde januaripartierna med sin utredning om marknadshyror som vi nämnde tidigare. Marknadshyror i nyproduktion ska vi säga. Sådana blir det gjorde man klart helt enligt januariavtalet. Trots den här tidpunkten då att man försökte smyga ut, som man kan tolka det som, så var Vänsterpartiet standby. Går man fram med det här så väljer regeringen nyval, gormade Jonas Sjöstedt, och Vänsterpartiet redogjorde för sin kritik under hela helgen. Och här hänvisar man ju då till, om ni minns, misstroendelöftet som man kallade det. Man sa okej till att släppa fram regeringen Löfven trots att man inte fick något inflytande, trots att man ogillade politiken. Men man gjorde det med ett villkor som var att går man fram, lägger man förslag om marknadshyror, lägger man förslag om försvagat anställningsskydd, då kommer man att rikta misstroende mot regeringen eller stödja ett misstroende mot regeringen.
Ja, för man kan ju inte ens, typ, de är för små för att ens,
ja,
rikta
precis,
ett misstroende.
Det här löftet är ju helt beroende av att de tre högeroppositionspartierna, MK och SD, skulle vara intresserade av det här och vara intresserade av att väcka det här misstroendet då. Och det där, alltså jag förstår ju om många vanliga läsare och lyssnare som inte är superinsatta här hajar till och tänker, vadå, men då blir det ju nyval nu, för regeringen har ju faktiskt sagt i 1,5 år att de struntar i vad Vänsterpartiet säger. De kommer att lägga det här förslaget, nu har de tillsatt en utredning med ett mycket tydligt direktiv, detta kommer att ske, precis som andra saker har skett. Då blir det nyval då? Nej. Förmodligen inte. Alltså, grejen är ju att det här förslaget, Vänsterpartiets misstroendelöfte, det ska då aktiveras enligt vad man har sagt när förslaget läggs till riksdagen. Enligt den här, enligt debattartikeln när man presenterade den här utredningen om marknadshyror, ska förslaget läggas våren 2022.
Precis när vi har ett annat val.
Ja,
exakt. På hösten.
Så nyvalet blev då i juni 2022?
Ja,
eller?
I så fall så skulle då, för att Jonas Sjöstedt ska få rätt i att regeringen väljer nyval, så ska alltså högeroppositionen backa upp Vänsterpartiets krav på ett misstroende mot regeringen. Man ska rösta ner regeringen. Alternativt då, det är ju bara statsministern som i normala fall kan utlysa ett extraval då. Men då ska det antingen bli en regeringsbildning som misslyckas. Hur som helst, det är helt osannolikt menar jag. att det blir ett nyval våren för sommaren 2022.
De kommer ju inte hinna klart med liksom regeringsförhandlingarna innan det är val igen.
Nej, det är kanske lika bra för liksom att man drar igång dem innan.
Nej, men då även, ska jag säga, även om det här misstroendet inte skulle leda till ett extra val utan till att det blir ett regeringsskifte för att man av någon anledning inte får ihop det en gång till. Och det skulle bli en moderatledd regering, så skulle den då hinna sitta i 2 månader, 3 månader. Det är ju naturligtvis inte intressant för dem heller. Så varför skulle Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt liksom fälla regeringen med några månader till valet för en fråga som de själva gillar, nämligen marknadshyror? De skulle absolut kunna tänka sig att göra det nu, men inte då. Så där tror jag Vänsterpartiet får tänka om lite. Men vill de verkligen tänka om i frågan då? Man ser ju här en föreställning, en regi som kan gynna många. Sossarna får regera vidare. Högern får sina marknadshyror. Och Vänsterpartiet slipper att faktiskt fälla S-regeringen ihop med högern. Men de kan säga att de ville göra det. Och att de försökte göra det, men inte fick stöd för det.
Du tycker att det finns något typiskt vänsterpartistiskt här, eller?
Ja, men kanske. Jag tycker det finns en liten parallell i så fall. Det, med förbehåll för att Vänsterpartiet kan uppleva ett tryck att justera sin tidplan och agera tidigare, och därför med större effekt, så finns det en parallell till förra mandatperioden. Ni vet, Vänsterpartiets viktigaste krav för att stötta regeringen, det ultimativa kravet under mandatperioden 14-18, det var begränsningar för vinster i välfärden. Och man fick ju med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet på det här, men det stod ju snabbt klart att det här förslaget inte skulle kunna få stöd i riksdagen eftersom oppositionen hade ju majoritet för mandatperioden. Men det spelade ingen roll. Repalutredningen skulle tillsättas. Förslaget arbetades fram, 3,5 år gick, och så sommaren 2018 så kom det fram till riksdagen och röstades ner. Och vad är kopplingen?
Men nu har du... förlåt, säg klart.
Nej.
Nej, men jag skulle bara säga, nu kom det ju en ny utredning i veckan om det här. Nu kanske Vänsterpartiet ändå, det var inte vinst i välfärden, men det var ju liksom skolan och fria skolvalet som hela tiden var, det var den möjliga vägen att gå, där man kanske skulle kunna hitta majoritet, men som Vänsterpartiet liksom alltid valde bort för att det var viktigare att få igenom allt än...
Ja, eller var det viktigare att få igenom allt? Eller var det viktigast eller... att visa att man... försökte.
Hellre inget än lite.
Ja, det är ju lite det vi försöker ringa in här, tänker jag. Alltså därför att om det blir som det nu ser ut att bli, om alla agerar som de har sagt kring marknadshyror och LAS, regeringen, oppositionen, Vänsterpartiet, då kommer det alltså att sluta med att Vänsterpartiet har ägnat 8 år, större delen av 8 år, åt att ha centrala politiska prioriteringar som de vet att de kommer att förlora. Först alltså vinster i välfärden, den här mandatperioden, de högt deklamerade misstroendelöfterna. Och de kommer att vara ganska nöjda med det. Och det gör Vänsterpartiet ganska unika i svensk politik, tänker jag.
Ja, en möjlig skillnad skulle ju kunna vara att, jag menar, det var ju lite speciellt där, de hade ett enormt högt tonläge när det gäller vinst i välfärden, men gynnades ju aldrig opinionen av det. De låg där på sina 6%, men det tycks ju som att den här mandatperioden med januariavtalet då, när man har istället gått mot uppluckring av arbetsrätten och marknadshyror som de beskriver det, så har de ju haft betydligt större framgångar i opinionen. Vilket ju i alla fall om man frågar ledande vänsterpartister verkar ju ha gett mer smak, så att de vill nog snarare ha mer av.
Man kan faktiskt diskutera det där, för det stora uppsvinget för Vänsterpartiet har ju faktiskt kommit nu under vintern när man faktiskt har fått igenom politik. Genom att stoppa saker eller driva igenom saker tillsammans med MKDSD när man har visat sig vara en effektiv kraft i politik.
Jag tänker
skulle
också
man kunna invända?
Ja, och jag tänker också att ditt resonemang liksom det är ju lite cyniskt om man säger så. I bemärkelsen att det finns ju också en sakfråga här.
Som ja, men frågan är vem det är som är cynisk.
Och som tycker är viktig, liksom, som ja. Ändå många vänsterpartister nog på riktigt brinner för.
Jag vet, men det är lite därför vi lyfter.
Jag tror inte de kommer vara nöjda. Liksom.
Nej, men vem är det som är cynisk då? Varför väljer man en modell som man, om vi ska lägga ihop det här, så är alltså, man accepterar att man inte kommer få igenom, för något jag hör, sakpolitiskt, men man tänker sig en opinionsvinst.
Ja.
Jag vet inte. Det är någonting som skaver i det, tycker jag. Till exempel då med Repalutredningen. Man vet att det här inte kommer att leda till effekt på marken. Men man tycker att det är värt det för att göra en grandstanding. Man kan tolka det så. Jag säger inte att det är rätt, men man kan tolka det så. Och det, jag vet ju vad en socialdemokrat skulle säga. Att det är typiskt Vänsterpartiet. Vi sitter här, får en massa skit, tar ansvar, lyckas ändå vrida saker lite grann åt rätt håll. De står alltid och viftar med armarna och får aldrig igenom någonting.
Men de har jättefina första maj-plakat.
Ja, ja men precis. Och då är det faktiskt, tycker jag, en relevant fråga. Vem är cyniken?
Vilket leder oss in på nästa punkt på övriga frågor. Därför att det är ju första maj på fredag, även om det är inställt. Som likt allt annat i samhället. Men det sker ju då digitalt första maj. Både Vänsterpartiet och sossarna har det. Och min fråga är till er, är detta liksom dödsstöten för första maj? För att man har hört en del att typ så här, i Göteborg är det så lite folk på första maj nu för tiden att det är pinsamt för sossarna att gå i det tåget. Så försökte jag kolla lite hur ser det ut egentligen. Så då googlade jag bara så här, gläst i leden på första maj. Och jävlar vad många träffar jag fick alltså.
Men nu, jag måste bara få sticka in här för att liksom make it up lite med Vänsterpartiet. Det här problemet gäller ju framförallt Socialdemokraterna. Vänsterpartiet brukar ha mycket folk på första maj. Vill jag bara ha sagt så att de känner en anledning att fortsätta lyssna på den här podden. Ja. Men ja, förlåt.
Ja, nej men alltså förmågan att få enorma demonstrationståg och protestera trots att man har styrt landet i 40 år, det var ju Socialdemokraternas paradgren ganska länge. Men vi har ju, som precis som du säger Maggie, sett allt glesare och dystrare ut och allt äldre. Delar av det socialdemokratiska tåget har ju gått i buss, alltså en abonnerade bussar som har kört äldre personer som inte har orkat gå. Men det är ju så, tror jag, att den här, alltså under Löfvens tid, utan att ha något belägg för jag vet inte hur, om den här utvecklingen accelererat, så tror jag att Löfvens ganska lite kanske visionsfattiga, skulle en del vänstersocialdemokrater beskriva som inriktning på partiet, där hans kanske stora bidrag, förutom att han skapade lite lugn och ro i partiet, var någon form av prat om innovationer och samtal, samförstånd med näringslivet. Det var ju liksom det han, i alla fall de första åren, nu har vi glömt bort det, för det blev, jag vet inte vad som hänt med det där riktigt, men det var väl inte någon jätteboost för kampanj eller för protestviljan inom partiet. Och nu då har vi fått januariavtalet som ju förra året skapade ganska, det var ju rätt deppig stämning i leden, skulle jag säga, att gå ut på gator och torg och protestera och demonstrera.
Ja. Men det är ju ett guldläge att protestera mot den egna politiken.
Ja, fast tidigare har man väl liksom, när man har gått i opposition, så har man ju gått i opposition mot orättvisor och kanske en girighet som har funnits, som andra stått för, men inte mot sig själv ändå. Här är det ju,
Jag tror att det kan bli en effekt, och den kommer vara långt ifrån bara handla om första maj. Alltså, vi måste ju tänka på det. Alltså, hela evenemangs-Sverige, varenda grej ställs ju in i år. Det blir ingen Almedal, det blir ingen bokmässan, det blir ingen Pride. Allting tar paus, och det betyder ju att till nästa år så kommer det många att komma in i sina planeringar med lite mer öppna kort. Det kommer inte kännas lika självklart att göra som man alltid har gjort, vilket det lätt blir om man har årligen återkommande evenemang. Så det är väl inte alls omöjligt att man kanske ta det som en anledning att uppdatera hur man jobbar lite grann.
Ja, men det här med digitala första majtag kan ju bli en succé, alltså i liksom släktivismens tidevarv. Man kan bara klicka på något så har man gått. Det kanske blir liksom,
tror du det, att det
bästa någonsin.
Jag tycker det låter så fruktansvärt deppigt. Alla som ska liksom, alltså midnattsloppet ska vara digitalt. Spring där du är, så skapar vi en digital gemenskap. Det låter ungefär som en löpare.
Ingen kommer någonsin hålla på med internet igen efter detta.
Nej, det talar väl möjligen, då säger vi det. Det talar för att, alltså, den utbredda internettröttheten talar för att det blir rekord på nästa första maj. Vi lovade i intro till den här podden att vi skulle prata om politiska skilsmässor. Vi har pratat om januariavtalet och en potentiell skilsmässa. Har vi något annat, Maggie?
Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och hans sambo Louise Eriksson, som är KSO i Sölvesborg, meddelade ju i helgen, va? Att de separerar. Eller i måndags. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var.
Det var sent i alla fall.
Det var sent. Det var 11:15 en kväll på Louise Erikssons Facebook, som hon skrev ett kort meddelande om att detta sker och att de nu, från och med nu, kommer sköta kommunikationen separat. Även gällande detta. Så det tyder väl på att det kanske inte är så god stämning. Men det här är ju inte ovanligt i politiken att man skiljer sig.
Nej.
Fredrik Reinfeldt gjorde det, Anders Borg, Göran Persson, Ebba Busch nyligen, Gustav Fridolin. Jag gjorde ett porträtt på Gustav Fridolin för jättemånga år sedan i tidningen Fokus, då jag var med honom och hans fru på en Vittsjö fotbollsmatch. i Vittsjö där Gustav Fridolin kommer ifrån. Och då sa hans fru, då pratade hans fru mycket om det där, att ja, men tittar man på statistiken över hur liksom politiker och äktenskap, så ser det ju inte så bra ut. Och det var liksom en anledning till att hon inte ville bo i Vittsjö och att Gustav skulle pendla till Stockholm, för att hon sa att det verkar inte så bra. För så har ju Jimmy Åkesson och Louise Eriksson levt. Men vi ska väl inte liksom götta ner oss jättemycket i deras privatliv. Men det finns ju en intressant politisk aspekt här, som är att hon, Louise Eriksson, är ju på något sätt den mest framgångsrika sverigedemokraten på många sätt. Hon leder liksom skyltfönsterskommunen. Det går ju ganska bra. Det har varit ett antal kriser. De har hon hanterat ganska professionellt, ser det ut utifrån. Kom någon opinionsmätning förra veckan att stödet för SD i Sölvesborg ökar mycket. Så jag tycker det ska bli väldigt intressant att se vad händer nu framöver. Kommer de, liksom, när Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt skilde sig, då fortsatte ju de ändå driva samma politiska linje och stå väl på samma sida i ett ganska splittrat Moderaterna. Vad kommer hända med Louise Eriksson och Jimmy Åkesson? Kommer de liksom hålla med varandra politiskt? Och hur mycket makt har hon egentligen gentemot honom?
Du ser ett stort drama torna upp sig.
Nej, men jag
revolutionen
tycker att det...
kommer inifrån och leds från ledarens egen hemort av hans
egen
familj.
Jag tycker att det finns något intressant i det där, för att SDs ledning har ju liksom hållit det där partiet i ett hårt grepp så himla länge, och det har, de utmanare som har funnits har ju ganska snart försvunnit och sådär. Och hur kommer det här spela ut sig? Alltså, det är ju väldigt viktigt för Sverigedemokraterna med de här kommunalråden och att växa underifrån. Och vad kommer hända? Vad tror ni? Vi vill inte gissa.
Nej, alltså jag väljer att landa i att den där framtidsbilden av... alltså därför att det vore en sån otroligt bra story om det kom en utmaning. Alltså att Louise Eriksson blev Jimmy Åkessons Jimmy Åkesson mot Mikael Jansson, som var Mikael Jansson mot Anders Klarström och så vidare. Att det kommer en intern revolt från ledarens hemstad, från hans egen före detta familj. Det vore något. En dokumentär. Alltså helt opolitiskt bara, det vore en bra story. Men hörni, tiden rinner ifrån oss. Den här podden ska inte skilja sig. Det blir ett politiskt äktenskap som hänger ihop. Vi är tillbaka redan nästa vecka. Då är det onsdag igen. Och när det är onsdag så är vi tillbaka. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Det här är Verkställande utskottet, Expressens politiska podcast.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.